are four views of the book of Revelation which are common in the church of our time.
Det finns fyra olika uppfattningar om uppenbarelseboken som är vanliga i vår tid.
The first one we call in English the preteristic view of the book of Revelation.
Den första uppfattningen brukar man på engelska kalla för den preteristiska uppfattningen, det vill säga att det som beskrivs i uppenbarelseboken redan har hänt eller händer när boken skrives.
Yes, this is the view which is held generally by modern unbelieving theologians.
Det är den uppfattning som är allmän bland moderna otroende teologer.
They say that anything that is said about the future in that book is only guesswork on the part of the author.
Man säger att allt som sägs om framtiden, det är bara författarens gissningar.
This way of interpreting the book must be rejected out of hand by every believing Christian.
Den här uppfattningen måste förkastas omedelbart av varje troende kristen.
It must be rejected by anyone who takes the words of the book at face value.
Därför att var en som tar uppenbarelsebokens egna ord på allvar så som de står blir tvungen att förkasta en sådan uppfattning.
For the book claims to talk about the future.
Eftersom boken gör anspråk på att tala om framtiden.
Yeah, the book also claims to be inspired by God.
Den gör också anspråk på att vara inspirerad av Gud.
And Christians believe that God knows the future and is able to reveal that future through his prophets.
Och kristna tror att Gud känner framtiden och har förmåga att uppenbara denna framtid för sina profeter.
And the book also claims divine authority.
Och boken gör också anspråk på gudomlig auktoritet.
So either one must reject the book as being a full of untruths.
So antingen måste man förkasta either
as being full of untruths.
Ja, förkasta boken som full av osanningar.
Or one must believe that it talks mainly about the future.
Eller måste man tro att den huvudsakligen talar om framtiden.
The second view is called the futuristic view.
Den andra uppfattningen kan kallas den futuristiska uppfattningen, alltså att boken talar om framtiden.
After what we just said, it may seem that that would be the correct view.
Nu kan man tänka sig av det vi sa nyss att den futuristiska uppfattningen då är den korrekta.
But the futuristic view says that everything that the book talks about still lies in the future.
Men med den futuristiska uppfattningen menas att allt det som boken talar om det ligger fortfarande i framtiden.
And they say that all the things that are spoken of in this book will take place after the time of the rapture.
Och man säger allt det som boken talar om ska ske i framtiden, det kommer att äga rum efter det hemliga bortryckandet.
If we take for granted that the rapture takes place at the beginning of the great tribulation.
Om vi tar för givet att bortryckandet ska ske i början av den stora vedermödan.
We will try to show how wrong this view is as we study the book itself.
So kommer vi att se när vi studerar själva boken hur falsk den uppfattningen är.
A Bible believing Lutheran,
en bibeltrogen lutheran,
who together with the Augsburg Confession rejects the Jewish opinions regarding the book,
som tillsammans med Augsburgska bekännelsen förkastar judiska meningar om denna bok,
is left with two choices of interpretive ways of interpreting the book.
För honom återstår bara två möjligheter när det gäller tolkningen av boken.
The view which was most popular among many Lutherans in the past was the so-called church historical view.
Den uppfattning som var vanligast bland äldre lutherska teologer brukar kallas för den kyrkohistoriska tolkningen.
This view comes very close to reading the book as though it were a continuous history of the church from the time of Christ to the second coming.
Den tolkningen är nära den uppfattningen att uppenbarelseboken är en kyrkohistoria. Den skildrar i följd vad som ska ske under kyrkohistoriens gång.
If you will look at the outline of the book that you have before you.
Om ni tittar på detta blad som jag håller upp nu. Jag hoppas ni har det.
You will notice that every one of the sections, with the exception of the first, closes with the end of the world.
Så ser ni att de sju avdelningarna slutar alltid med den yttersta domens världens slut, bortsett från den första avdelningen.
So if you read this as a continuous history, you would have to assume that the end of the world comes a number of times.
Så att om du läser nu uppenbarelseboken som ett kontinuerligt händelseförlopp, så måste du då anta att yttersta domen kommer flera gånger.
But obviously what we have here is a picture of the world's history given from many different points of view.
Men uppenbarligen är det ju så att här har vi en bild av världshistorien som ges under utifrån flera synvinklar.
It is often said that Martin Luther's view of the book was the church historical view.
Det sägs ofta att Martin Luthers uppfattning av uppenbarelseboken var den kyrkohistoriska.
And at first glance it seems that that is so.
Och vid första påseende tycks det vara så.
We might illustrate this by pointing out the fact that Dr. Martin Luther says,
vi kan illustrera det här genom att påpeka att Martin Luther säger,
that the seven trumpets in the third section of the book,
att de sju trumpeterna i bokens tredje avdelning,
speak about false teachers who would rise in the church.
Talar om falska profeterar om vissa falska profeter som ska uppstå i kyrkan.
And he says that the angel who blew the first trumpet,
och han säger att en ängel som blåste i den första trumpeten eller basunen,
is a prediction concerning the coming of the false prophetation,
skulle vara en förutsägelse om att Tatianus skulle uppstå.
The second trumpet is Martian,
och den andra trumpeten skulle då vara en profetia om Marsion.
The third trumpet is Origen,
och den tredje Origenes.
The fourth Novation,
och den fjärde Novatianus.
The fifth Arius,
och den femte Arius.
And the sixth Muhammad,
och den sjätte Muhammad.
Another example of this type of interpretation is the slighter later view.
Ett annat exempel på det här slaget av tolkning är den något senare uppfattningen,
which says that the angel flying in the midst of heaven with the everlasting gospel to preach in chapter 14,
som går ut på att en ängel flyger fram på himlarymderna i kapitel 14 med det eviga evangeliet,
is a prediction concerning Dr. Martin Luther,
är en profetia om Martin Luthers kommande,
and the Lutheran Reformation,
och den lutherska reformationen.
The proponents of this method,
de som förespråkar denna metod,
which finds a specific fulfillment in each picture,
som alltså vill ha en alldeles bestämd uppfyllelse i varje bild,
generally have their hearts in the right place,
har i regel hjärtat på rätt ställe,
and they understand the message of the book very well,
och de brukar förstå bokens budskap mycket bra.
Luther, for example, comments on the vision of the seven trumpets.
Luther säger till exempel om de sju basunerna,
that this vision shows that even under heretics,
att denna syn visar att även under mitt ibland heretiker,
Christendom will have good angels and the pure word,
så kommer det verkligt kristna att vara skyddade av goda änglar och de har det rena ordet.
Nevertheless, I think it must be said,
vi måste ändå säga, tror jag,
that this method of interpreting the book has contributed to much of the hesitation with which the book is approached.
Att den här kyrkohistoriska metoden ändå har orsakat eller frambringat den tveksamhet som ofta finns när det gäller att närma sig denna bok.
Many things that have been said by orthodox Lutheran commentators who use this method,
många saker som har sagts av ortodoxa lutheraner när de använt den här metoden,
always leave the reader in doubt unless he is willing to accept human authority.
Lämnar likväl ändå läsaren alltid i en viss ovisshet såvida han inte förlitar sig på mänsklig auktoritet.
For example, Luther may be right when he says that the third angel is a prediction concerning Origen.
Luther kan ha rätt till exempel när han säger att den tredje basunen, the third trumpet.
Yes.
Ja, den tredje basunen syftar på Origenes.
And he may also be right when he says that the sixth trumpet is a prediction concerning the Muhammad.
Det kan tänkas att han har rätt när han säger att den sjätte trumpeten det syftar på Muhammad.
But no matter how hard I try, I find it difficult to be that specific about the prediction.
Men det hjälper inte hur hårt jag än anstränger mig, så finner jag det svårt att kunna vara så här precis.
And the question we always want to ask such a commentator is, how do you know that?
Och den fråga vi alltid kan ställa till en sådan utläggare detta, hur vet du det?
For example, if one man says the angel flying in the midst of heaven is Dr. Martin Luther and the Lutheran Reformation.
Till exempel om en kommentator säger att en ängel som flyger mitt på himlarymderna enligt kapitel 14 att det är en profetia om Martin Luther.
What would prevent another commentator from saying that this is a prophecy concerning Biblicum and Seth Erlandson?
Vad är det som hindrar att en annan kommentator säger att det är en profetia om Biblicum och Seth Erlandson?
Luther himself gives us a clue to the proper understanding of the book.
Luther själv ger oss en ledtråd till den rätta förståelsen av boken.
We saw a moment ago that he says that each trumpet is a specific prediction concerning a specific false prophet.
Vi såg förut att varje basun skulle vara en bestämd förutsägelse om en bestämd falsk lärare.
But then he says these things will have to be proved by the church historian.
Men så säger han att det måste nu bevisas av kyrkohistorikerna.
But then he goes on to say,
och så fortsätter han och säger,
that the second angel is Martian,
att den andra ängeln det är Martian,
and his cataphrygians,
och cataphrygierna,
and the Manichaeans,
och manichaeerna,
and the Montanists,
och montanisterna,
and Mincer,
och Mincer.
Now Mincer was a false teacher at Luther's own time.
Mincer var en falsk lärare under Luthers egen tid.
And the Schwärmer,
och svärmarna.
It is very clear that Luther was not as specific about interpreting these visions as it first appears.
Det är alltså helt klart att Luther var inte så precis när det gäller att tala om vad det syftade på som det kan synas vid förstone.
I am for myself also convinced that the angel flying in the midst of heaven is fulfilled in the Lutheran Reformation.
Jag tror också att den ängel som flyger på himlarymden kapitel 14 är den lutherska reformationen.
But I'm convinced that this flying in the midst of heaven with the everlasting gospel to preach.
Men jag är övertygad om att nu bäst vi läser stället, att den här ängeln som flyger fram upp i himlarymden som hade ett evigt evangelium
is a promise that as long as the world stands there will always be people who will proclaim the gospel of God.
Är ett löfte om att så länge världen står så kommer alltid att finnas människor som proklamerar Guds evangelium.
This was done by Dr. Martin Luther.
Det skedde genom Martin Luther.
It is done in our time in Sweden by Biblicum.
Det sker också i vår tid genom Biblicum i Sverige.
It is done also in America by our Wisconsin Synod, which holds to the pure word of God in its truth and purity.
Det sker också i mitt hemland genom Wisconsin-synoden som håller sig till Guds rena evangelium.
So really it is simply a general prediction concerning the preaching of the gospel.
Så i verkligheten är det en allmän profetia om evangeliepredikan.
And when Luther speaks the way he does in regard to the second trumpet,
och när Luther talar som han gör när det gäller den andra basunen,
he really foreshadows what we call, for want of a better term, the idealistic method.
Så föregriper han den fjärde metoden som vi i brist på annat namn här kallar för den idealistiska metoden.
It is very similar to the church historical view.
Den är ganska lik den kyrkohistoriska metoden.
But we might give a few examples of the difference.
Men vi kan ge några exempel på skillnaden.
The rider on the red horse in chapter 6.
Ryttaren på den röda hästen i kapitel 6.
Is not a prediction about the First World War or the Second World War or the Napoleonic Wars.
Är inte en förutsägelse av första världskriget eller andra världskriget eller Napoleons krig.
But it is a symbol of all wars that will take place on the earth during New Testament times.
Utan det är en symbol, en bild för alla de judiska krig som kommer att äga rum under kyrkans tid.
The rider on the black horse is not a specific famine.
Ryttaren på den svarta hästen, det är inte en alldeles bestämd hungersnöd.
But all famines that
all hungersnöd som kommer att äga rum.
The smoke from the bottomless pit in chapter 9, which obscures the light of the sun.
Och röken från avgrundens brunn som stiger upp och som skymmer solen.
Is not some specific false doctrine.
Inte bara en bestämd falsk lära.
But every false doctrine that obscures the light of the gospel.
Utan varje falsk lära som fördunklar evangelieljus.
And as we already said, the flying angel is not a prediction concerning Martin Luther specifically.
Och som vi redan har sagt, den flygande ängeln uppe i himlarymden är inte bara Martin Luther.
But for every movement through which the gospel is proclaimed in this world.
Utan varje allt som förmedlar Guds rena evangelium.
In America, we celebrate Reformation Day on October 31st.
Den 31 oktober firar vi reformationen i Amerika.
And the epistle lesson for that day is this verse, sixth verse of the 14th chapter of Revelation.
Och som epistelläsning den dagen har vi i Amerika just Uppenbarelseboken 14:6.
And it makes a very fine Reformation text.
Och det är en mycket fin reformationstext.
We can say that just as this angel proclaims the everlasting gospel, so it has been proclaimed through the Reformation.
Vi kan säga att precis som denna ängel proklamerade det eviga evangeliet, så har detta evangelium proklamerats genom reformationen.
And the idealistic method enables us to read the book of Revelation as a very clear book.
Den idealistiska metoden gör det möjligt för oss att läsa Uppenbarelseboken som en mycket tydlig bok.
Because the basic doctrines, the broad outlines of Revelation are very, very clear.
De grundläggande lärorna, de stora dragen i de bilder och siffror som finns här är mycket, mycket klara.
But just as we create difficulties for ourselves when we try to interpret every little detail in a prophecy.
Men precis som vi skapar stora svårigheter för oss när vi försöker tolka varje liten detalj i en profetia.
So we create difficulties for ourselves when we try to interpret every single detail in the book of Revelation in a very specific way.
Så skapar vi också svårigheter för oss när vi försöker tolka varje detalj i Uppenbarelseboken på ett mycket precist sätt.
A basic rule in all interpretation,
en grundläggande regel för all tolkning,
is that one must never press a comparison beyond the point of comparison.
Är detta att man får inte pressa en jämförelse bortom den gräns som jämförelsen avser.
Figurative language must always be interpreted as figurative language.
Bildligt språk måste alltid tolkas som ett bildligt språk.
When the Bible says, for example, that Herod is a fox.
När Bibeln till exempel säger att Herodes är en räv.
We must not say we can use this passage to prove that Herod had four legs.
Då får vi inte säga att nu kan vi använda det här stället som ett bevis för att Herodes hade fyra ben.
Because when the Bible says that Herod was a fox.
När Bibeln säger att Herodes var en räv.
It very clearly means that Herod was a very sly man.
Betyder det ju helt klart av sammanhanget Bibeln menar att Herodes var en riktig slug.
That does not mean that we can interpret the symbols in an arbitrary way.
Det här betyder inte att vi får tolka symbolerna godtyckligt.
There is a very clear reason why the devil is called a dragon and Christ is called a lamb.
Det är en mycket klart skäl för varför Bibeln kallar Jesus för ett lamm och djävulen för en drake.
And if we remember that Jesus told his disciples that they should be a light in the world.
Om vi kommer ihåg att Jesus har sagt sina lärjungar att de ska vara ljus i världen.
We can understand why the seven golden candlesticks are symbols for the seven churches of Asia Minor.
Då kan vi lätt förstå varför de sju ljusstakarna är symboler för de sju församlingarna.
In other words, we will have learned to read the book of Revelation when we read it the way we read the parables.
Vi lär oss att rätt läsa Uppenbarelseboken om vi kommer ihåg hur vi studerar liknelserna.
And when we have made ourselves well acquainted, not only with the Old Testament so-called apocalyptic literature.
Och när vi har blivit väl förtrogna inte bara med de gamla testamentliga texter som man brukar kalla för apokalyptiska,
but also with the symbolism in which the Old Testament is so rich,
utan också med de många symboler och bilder som det finns fullt av i gamla testamentet,
and which are not missing from the New Testament,
och som inte heller saknas i Nya Testamentet.
We will find that this book is not nearly as difficult as it appears to be at first.
Så kommer vi att finna att Uppenbarelseboken inte tillnärmelsevis är så svår som det tycks i första nu.
What we really have in the book of Revelation,
vad vi verkligen har i Uppenbarelseboken,
are seven distinct sections,
är sju klart åtskilda avsnitt,
which might be called seven great tapestries.
Som skulle kunna kallas för sju vad kallas det när man hänger upp bon, inte bona där men speech?
I don't know.
Wall hangings?
Yeah.
Veg.
Veg.
Builder?
No, that's not that.
Gobelänger.
Kanske man kallar det.
Each one of which is a portrait of the whole history of the New Testament ending with the Last Judgment.
Vart och ett av dem är ett fullständigt porträtt av världshistorien som slutar med domen.
In each one of the seven sections we have the everlasting gospel preached in the midst of great tribulation.
I vart och ett av dessa avsnitt har vi det eviga evangeliet som predikas mitt i under stora lidanden och vedermöda.
And what the book teaches us over and over again,
vad boken lär oss om igen,
is that the church will be victorious in spite of all the trials that she must suffer at the hands of both ecclesiastical and political antichrist Christian forces.
Är att den kristna församlingen kommer att vara segerrik mitt ibland under den förföljelse som den får lida av både världslig och kyrklig myndighet.
In each section we see great enemies arrayed against the church.
I varje avsnitt så ser vi stora fiender som drar emot församlingen.
But in each section we also see that the church will always be victorious.
I varje avsnitt ser vi också att kyrkan, församlingen, alltid kommer att segra.
We might say that the whole message of the book can be summed up in one sentence.
Vi kan säga att bokens hela budskap kan sammanfattas i en mening.
We must through much tribulation enter into the kingdom of God.
Vi måste genom många lidanden gå in i Guds rike.
And the book assures us that through the word of the gospel and through the blood of Christ.
Och boken visar oss att genom evangelieord, genom Kristi blod,
the church will always be victorious over all her enemies.
Kommer församlingen att alltid vara segerrik över alla hennes fiender.
And God's people finally will be with the Lord through all eternity.
Och Guds folk kommer slutligen att vara hos Herren i all evighet.
This so-called idealistic interpretation of the book,
denna så kallade idealistiska tolkningsmetod,
is therefore really only a variation of the church historical view.
Är alltså i verkligheten bara en variant av den kyrkohistoriska synen.
But when we use such terms as this,
men när vi nu använder en sådan term som denna,
we sometimes may give people the impression that we use a different way of interpreting Revelation than the one which we use for all the other books of the Bible.
Så får ibland människor den uppfattningen att vi nu använder en specialmetod i tolkningen, en metod som vi annars inte använder när vi läser Bibeln.
We Orthodox Lutherans usually say that we use the historical grammatical method of Bible interpretation.
Vi ortodoxa lutheraner brukar säga att vi använder den historisk grammatiska metoden när vi studerar Bibeln.
We oppose such things as formgeschichte generally.
Vi brukar allmänt sett vara motståndare till formhistorisk metod.
But modern theologians, modern scholars often ask us,
men då frågar ofta moderna forskare,
why we are so opposed to formgeschichte.
Hur det kan komma sig att vi är såna motståndare till formhistorisk metod.
When we recognize that the book of Revelation is a different type of literature than the Gospels, for example.
När vi erkänner att Uppenbarelseboken är en annan typ av litteratur än evangelierna.
We can only say that there are some truths in formgeschichte.
Vi kan alltid säga att det finns vissa sanningar i den formhistoriska metoden.
There were truths also in the devil's words to Eve in the Garden of Eden.
Det fanns också vissa sanningar i djävulens ord till Eva i Edens lustgård.
In fact, most of the words of the devil spoken to Eve were true.
I själva verket så var ju det mesta av det som djävulen sa till Eva sant.
But they were only used to cover up the lie of the devil hidden in the truth. Under
de sanna orden användes bara för att täcka över de lögner som han ville komma med.
So we also say that there are different forms of literature in the New Testament.
Så kan vi också säga att det finns olika slag av litteratur i Nya testamentet.
But the type, what kind of literature we are dealing with must be understood from the text itself.
Men det är texten själv som alltid måste avgöra vad det är för slag skrivsätt, slags litteratur som används.
And this must not be determined by the arbitrary method of the historical critical scholars.
Det får inte avgöras på ett godtyckligt sätt av historiskt kritiska bibelforskare.
The determination must be made, as we said, by the grammatical historical method.
Gränserna måste utstakas av den historiskt grammatiska metoden.
We know, for example, that the stars spoken of in Revelation 1,
Vi vet till exempel att stjärnorna som det talas om i Uppenbarelseboken 1
are not heavenly lights.
Inte är himla ljus.
Because the text itself tells us that the stars are the seven pastors of the seven churches.
Eftersom texten själv säger oss att stjärnorna är de sju församlingarnas pastorer.
We know that the seven candlesticks are not seven real candlesticks.
Vi vet att de sju ljusstakarna inte är vanliga ljusstakar.
Because the text itself tells us that the seven candlesticks are the seven churches.
Eftersom texten själv säger att de sju ljusstakarna är de sju församlingarna.
Another variation of the same attack on our method is made by is found in the question of those who ask us why we don't read Genesis the way we read Revelation.
En annan variant på hur man attackerar oss, det är när man säger att ja, men ni, varför läser ni då inte första Mosebok på samma sätt som ni läser Uppenbarelseboken?
They say that just as we want to read Revelation as prophecy that speaks of the future in symbolic terms.
Man säger precis som ni läser Uppenbarelseboken som en profetia som talar om framtiden med en rad bilder.
They want to read Genesis as Revelation that talks about the past in symbolic terms.
Så menar de att man bör då läsa första Mosebok som en tillbakablickande profetia, en profetia bakåt med en rad bilder.
They may ask us, for example, if we can say that the stars of Revelation are the pastors of the seven churches.
De säger, om ni nu kan gå med på att säga att stjärnorna i Uppenbarelseboken det är de sju församlingarnas pastorer.
Why can't they say that the stars in Genesis 1 are symbols perhaps of the angels?
Varför kan då inte bibelkritikerna få säga att stjärnorna i första Mosebok är symboler för änglarna till exempel?
The fact of the matter is, however, that we read Genesis exactly the same way in which we read the book of Revelation.
Men faktum är följande. Vi läser första Mosebok på precis samma vis som vi läser Uppenbarelseboken.
When the book of Revelation, for example, says that the apostle John was on the island of Patmos.
När till exempel Uppenbarelseboken säger att aposteln Johannes var på ön Patmos.
Then we believe that he was in a geographical location in this world.
Då tror vi verkligen att han var på ett bestämt geografiskt ställe här i världen.
Just as when God says that Adam and Eve were placed into a garden in Eden.
Precis som Bibeln säger att Adam och Eva var på en alldeles bestämd plats här på jorden i Edens trädgård.
But when Genesis 15 tells us that Abraham had a vision.
Och när första Mosebok 15 säger att Abraham fick en syn.
In which he saw a burning furnace,
i vilken han såg en brinnande ugn,
which we interpret as being a symbol of God,
som vi tolkar som en bild för Gud själv.
Then we read Genesis 15 just the way we read the visions of John in the book of Revelation.
Då läser vi första Mosebok 15 precis så som vi läser synerna i Uppenbarelseboken.
And just as John says that the seven stars in the hands of the Savior are the seven pastors of the seven churches,
precis som Johannes säger att de sju stjärnorna
the seven stars in the hand of the Savior,
i frälsarens hand är de sju pastorerna.
So we say that in the dream of Joseph the seven fat cows are seven productive years.
Så säger vi också att de sju feta korna i faraos dröm var sju feta år.
In other words, when Genesis tells us that God created the animals,
och med andra ord när första Mosebok säger att Gud skapade djuren,
that he really made cows,
då gjorde han, skapade han verkligen kor.
But when Pharaoh saw cows in his dream,
och men när farao såg kor i sin dröm,
then those cows were a symbol for years.
Då var dessa kor bilder för år.
In other words, we read the dream of Joseph the way we read the visions of John.
Med andra ord läser vi Josefs drömmar på samma sätt som vi läser Johannes syner.
We should have said Pharaoh's dream.
Ja, vi skulle sagt faraos drömmar. Men vi kan gå över till Josefs
drömmar. Yeah, we can talk about Joseph's dreams too.
Nu ska vi tala också om Josefs drömmar.
The 11 sheaves in the harvest field were the 11 brothers of Joseph.
De 11 kärvarna på fältet, det var alltså Josefs 11 bröder.
And the 11 stars that bowed down before Joseph in his dream were also the 11 brothers of Joseph.
Och de 11 stjärnorna som böjde sig, bugade sig för Josef var också 11 bröder.
Really, the only difference between Revelation and Genesis,
alltså den enda skillnaden mellan Uppenbarelseboken och Första Mosebok,
is that the vision of Abraham in Genesis 15,
är att Abrahams syn i Första Mosebok 15,
the dreams of Joseph in Genesis 37,
Josefs drömmar i Första Mosebok 37,
and the dreams of Pharaoh,
och Faraos drömmar,
are all much shorter than John's vision on the island of Patmos.
Alla sammans bara är mycket kortare än Johannes syn på en Patmos.
In other words, the idealistic or church historical view is just a variation of the historical grammatical method.
Med andra ord, den kyrkohistoriska eller idealistiska tolkningsmetoden är bara en variant av den historisk grammatiska metoden.
The idealistic interpretation is also the literal or natural interpretation.
Den idealistiska metoden är också den bokstavliga eller naturliga tolkningen.
The idealistic interpretation is often, we Lutherans are often accused.
Vi lutheraner anklagas ofta
of not reading the book of Revelation literally enough.
För att inte läsa Uppenbarelseboken tillräckligt bokstavligt.
Because we won't let the 1,000 years of Revelation 20 be exactly 1,000 years.
Eftersom vi inte låter de 1,000 åren i Uppenbarelseboken 20 vara exakt 1,000 vanliga år.
But we say that the 1,000 years are a symbolic way of picturing the period of the New Testament.
Vi säger att de 1,000 åren är en bild, en symbolisk sätt att uttrycka den nytestamentliga tiden.
And yet, those who accuse us of not reading the book literally enough themselves do not read it literally.
Och ändå är det så att de som anklagar oss för att inte läsa Uppenbarelseboken tillräckligt bokstavligt, de läser dem inte själva bokstavligt.
I do not know of a single millennialistic interpreter, for example.
Jag känner till exempel inte till en enda kiliast
who believes that the beast with the 7 heads and the 10 horns is a real literal animal.
Som tror att vilddjuret med de 7 huvudena och de 10 hornen är ett vanligt djur.
That will really come out of the sea.
Som på vanligt vis kommer upp ur havet.
They always say that the beast with the 7 heads and the 10 horns is a symbol of the Antichrist.
De säger alla att detta djur är en symbol för antikrist.
Who will determine when a certain picture is to be interpreted symbolically or literally?
Vem ska då avgöra när en bild ska tolkas symboliskt eller literalistiskt?
The only way of determining that is by the text itself.
Den enda som får avgöra detta är texten själv.
Another example of the kind of interpretation you find among those who accuse us of not being literal enough in reading the book.
Ett annat exempel kan vi nämna här från de som anklagar oss att inte läsa Uppenbarelseboken tillräckligt bokstavligt.
Is found in this fact that many millennialistic interpreters,
det är detta att många kiliaster,
insist that the 7 letters to the 7 churches are 7 periods of church history.
De hävdar att de 7 sändebreven i början av boken skildrar 7 på varann följande perioder i kyrkohistorien.
There is nothing in the text which indicates that this is so.
Men det finns inte någonting i texten som visar att det skulle vara så.
And just a few moments of reflection will show us how unliteral these people are.
Bara några ögonblicks eftertanke visar hur obokstavliga dessa människor är.
Another example of their lack of literal interpretation is found in the way they read the universal conversion of the Jews into the letter of Philadelphia, to Philadelphia.
Ett annat exempel på hur lite allvarligt man tar det med en verklig bokstavlig utläggning är hur man tolkar sändebrevet till Philadelphia. Man läser in där judarnas allmänna omvändelse.
In Revelation chapter 3 verse 9,
i Uppenbarelseboken 3:9,
Jesus says to the church in Philadelphia,
så säger Jesus till församlingen i Philadelphia,
that he will cause the Jews to come and worship before their feet.
Att han ska göra det så att judarna kommer och tillbeder vid deras fötter.
To worship simply means to bow down before.
Att dyrka det är att böja sig ned inför.
Anyone who can interpret that sentence as indicating even the conversion of one single Jew is reading something into the text.
De som tolkar det här som om det betyder en skulle betyda omvändelsen av en enda jude läser in någonting i texten som inte står där.
We conservative Lutherans,
vi konservativa lutheraner,
often say that we do not read the book literally.
Vi säger ibland att vi läser inte uppenbarelseboken bokstavligt.
Personally, I think we make a mistake when we speak that way.
Jag tror vi gör ett misstag om vi uttrycker oss så.
We make it a little more difficult for ourselves to answer the millennialists.
Vi gör det också svårare för oss att svara kileasterna.
We read the book of Revelation just as literally as we read Genesis 15.
Vi ska istället säga att vi läser uppenbarelseboken precis lika bokstavligt som vi läser första Mosebok.
And the fact of the matter is that we read the book more literally than most millennialists do.
Och faktum är att vi läser uppenbarelseboken mera bokstavligt än de flesta kileaster.
The literal truth is that the book of Revelation is a vision.
Bokstavliga sanningen det är att uppenbarelseboken det är en syn.
It is literally true that John in a vision saw the things which he described.
Det är bokstavligt sant att Johannes verkligen har fått se och höra just det han beskriver.
And the book itself tells us that the symbols which he saw,
boken säger ju själv att det är bilder som han fick se,
are pictures of the future history of the world.
Det är bilder av världens framtida historia.
And that is the plain and literal meaning of the text.
Det är den naturliga, enkla, bokstavliga sanningen.
What we do not do is read the book literalistically or in a mechanical way.
Men vad vi inte gör det är, vi läser inte boken literalistiskt, det vill säga mekaniskt, så att vi på ett mekaniskt sätt plockar ihop bokstäver och bilder oberoende av deras betydelse, oberoende av sammanhanget.
For example, in Revelation 6, the Savior in one verse is called the Lion of the Tribe of Judah.
Vi ger ett exempel här. I kapitel 6 så kallas ju Jesus för lejonet av Juda.
And in the very next verse he is called a lamb with seven heads and seven horns.
Men
seven
eyes. I nästa vers så kallas han för ett lamm med sju huvuden och sju horn.
Now you can't imagine two animals that are more different than a lion and a lamb.
Kan du tänka dig två djur som är mer olika än ett lejon och ett lamm?
And yet it is clear that both the lion and the lamb are symbols for the Lord Jesus.
Och ändå är det tydligt att både lammet och lejonet är bilder för Jesus Kristus.
And a man who has a mechanical view of the book would say, well, you can't use both figures for the same person.
Men den som har en mekanisk syn på den här boken säger, du kan inte använda båda bilderna om Jesus.
One of the beauties of figurative language,
men en av skönheterna i bildspråket,
is this, that a man can be a slippery eel and a sly fox and a gruff bear at the same time.
Är att en människa kan vara en hal ål och en slipper eel
and a sly fox
och en slug räv
and a gruff bear,
ja, vad nu det är, en tuff björn,
all at the same time.
På en gång, allsammans på en gång.
So the devil can be a great red dragon in one verse.
Så djävulen kan vara en stor röd drake i en vers.
He could be an old serpent in another verse.
Han kan vara en gammal orm i en annan vers.
And the angel from the bottomless pit in another verse.
Och han kan vara ängeln från den bottenlösa avgrunden i en tredje vers.
See, in Joseph's dream, the 7 years are 7 cows in one verse.
Du ser som i Josefs dröm, de 7 åren är 7 kor i en vers.
And there are 7 ears of corn in another verse.
Seven
ears of corn.
Och de är sju fil.
Förlåt?
Ja, sju ax i en annan vers.
And nobody is troubled by it.
Men det är ingen som tar anstöt av det.
So in the same way, 3.5 years could be a symbol for the whole New Testament times.
Three and a half years
can be a symbol for New Testament times.
På samma sätt kan 3.5 år vara en bild för den nytestamentliga tiden.
Or 1,000 years could be a symbol for the New Testament times.
I en annan vers så 1,000 år. En bildligt uttryck för den nytestamentliga tiden.
That is to say that 3.5 years and 1,000 years are both used as a symbol for New Testament times.
Det vill säga att både 3.5 år och 1,000 år används som symboler för den nytestamentliga tiden.
Is no more different than calling Jesus a lamb and a lion in in verses right next to each other.
Det är inte svårare än att kalla Jesus för ett lamm och för ett lejon på en gång.
A wooden, mechanical interpretation of figurative language.
Men en träaktig mekanisk uttydning av bildspråket
is an offense against the grammatical historical method.
Ett brott emot den naturliga historiska grammatiska tolkningen.
And it actually is also an offense against the literal method of Bible interpretation.
Och det är också ett brott mot den naturliga bokstavliga bibeltolkningen.
In America, we have a non-Christian radio preacher by the name of Garner Ted Armstrong.
I Amerika har vi non-Christian, en icke-kristen predikant som heter Garner Ted Armstrong.
In one of his
radio-predikant. Yeah, yeah.
On one of his programs, he said that the rider on the white horse in Revelation 6 and the rider on the white horse in Revelation 19 cannot be the same man.
I ett program så sa han det att ryttaren på den vita
on the white horse,
on the white horse på den vita hästen i kapitel 6
and the rider
ryttaren
on
på den röda
and the rider on the white horse in chapter 19
och den ryttaren på den vita hästen i kapitel 19
can't be the same man.
Det kan inte vara samma person.
Because in Revelation 6 he has one crown on his head.
Det står i kapitel 6 att han hade en krona på sitt huvud.
And in Revelation 19 he has many crowns on his head.
Och i kapitel 19 har han många kronor på sitt huvud.
That's the kind of wooden mechanical inspiration. Interpretation.
Det är denna träaktiga mekaniska tolkning.
Which is foreign to all the usage of figurative language.
Som är främmande för all användning av bildspråk.
It would be just as sensible to say,
det skulle vara lika vettigt att säga,
that the rider on the white horse can't be the Lord Jesus.
Att ryttaren på den vita hästen inte kan vara Herren Jesus.
Because in the previous chapter he is called a lion.
Eftersom han i kapitlet innan kallas ett lejon.
And lions don't ride on horses.
Och lejon rider ju inte på hästar.
Or in the previous chapter he is called a lamb.
Eller i kapitlet innan kallas han ett lamm.
And lambs don't ride on horses either.
Och inte heller lamm rider på hästar.
Particularly not if they have to ride with lions.
I synnerhet inte om de måste rida tillsammans med lejon.
I think those examples show you how foolish it is to insist on a literalistic interpretation of the book.
Jag tror att de här exemplen visar hur dåraktigt det är att studera boken mekaniskt literalistiskt.
Against that background, we might say that we can read the book of Revelation the way you work a crossword puzzle.
Mot bakgrund av detta kan vi säga att man bör läsa Uppenbarelseboken på det viset som man arbetar när man ska lösa ett korsord.
One often does not know what is meant in the first verses of a chapter.
Man vet inte alltid vad som menas i de första kapitlen när man börjar läsa.
We simply read until we find something that is familiar to us.
Men så fortsätter vi att läsa och vi finner något som vi känner igen och förstår.
And then we work back and forth in the chapter until all the other things become clear.
Och så går vi fram och tillbaka i kapitlen till också det som vi inte först förstod, vi förstår. Alltså som man löser ett korsord, det är vissa ord som man känner igen och kan fylla i. Andra ställen man gick bara förbi, man kunde inte fatta vad ska det vara där. Men så småningom, med hjälp av de andra orden man förstår, så ser man också klart hur man ska fylla i på andra ställen.
And in that same way, the book of Revelation finally gets to be a clear book.
Och läser man på samma sätt Uppenbarelseboken så framstår den snart för oss som en klar och tydlig bok.
Even if some details may still be unclear to us.
Även om en annan detalj alltjämt förblir oklar för oss.
The general message is always a very clear and definite one about which there can be no doubt.
Så är det allmänna budskapet ändå klart och tydligt. Det kan inte råda någon tvekan om det.
Tape recorder has run out again.
Ja, nu är tapen slut. Yeah.